Du lyssnar på Död av Bo Hedqvist. Uppläst av mig, Sanna Bråding. Kapitel 1. Kriminalinspektör Sofia Hammar ansågs allmänt vara en mycket besvärlig människa. Det hade hon själv för länge sedan insett. Det hade bara blivit värre med tiden. I synnerhet de sista åren. För att få sin vilja igenom den här gången hade hon varit tvungen att driva personalen på avdelningen till vansinnets rand, och till och med vaktmästaren som körde hennes rullstol var irriterad. Det hördes på de korta, arga stegen, och det kändes i varje vårdslös sväng runt hörnen i de källarsvala kulvertarna. Åtminstone någonting som är så likt i den här röran, mumlade Sofia bistet för sig själv. Men vad trodde de egentligen? Att jag skulle ligga platt på rygg, stirra upp i taket och vänta? Eller vad då? Och tänk om den där Fredrik Ren inte ens känner igen dig, sa den unge mannen bakom rullstolen. Det är jättevanligt att man har minnesförlust efter hjärtstillestånd. I sådana fall spelar det ingen roll att ni har jobbat ihop hur länge som helst. Sofia, som inte kunde komma på något tillräckligt giftigt att svara, satt tyst. Ja, och du? Du blev ju skjuten i huvudet till och med, sa han och stannade vid en rad med hissdörrar i rostfritt stål. Sofia hörde hur han drog upp dragkedjan i den blåa, noppriga fliströjan han hade utanpå sjukhuskläderna. Det har faktiskt bara gått några dagar sedan de väckte dig. Han tryckte på knappen. Folk som legat i koma så länge som du har gjort brukar man hålla i stillhet en vecka efter att de har vaknat. Han hummade instämmande åt sig själv. Minst en vecka alltså, la han till och trummade med fingrarna på handtagen till rullstolen. Hissdörrarna öppnades med ett skrapande ljud. Hon rullades in och fann sig öga mot öga med sin spegelbild, medan hon hörde hur dörrarna gled igen bakom henne. Hon slöt ögonen för att slippa se eländet. Aha, se där, han lät triumferande. Du kan ju knappt hålla dig vaken. Det var ju precis vad hon sa på avdelningen. Snälla, kan du inte bara vara tyst? Sofia öppnade ögonen och blängde på honom i spegeln. Nej, tyst, sa hon när han öppnade munnen. Om jag är trött så är det framförallt på grund av ditt pladder. Och så får jag ont i huvudet av det. Så håll bara klaffen nu, är du snäll. Han stängde munnen och såg förorättad ut. Sen stannade hissen och dörrarna gled upp. Sofia kände till sin besvikelse tröttheten komma krypande medan hon rullades fram mot de frostade glasdörrarna till avdelningen. Hur mycket hon ens såg fram emot att äntligen få träffa Fredrik Ren igen, kände hon ögonlocken höll på att falla ihop. Och plötsligt, som vanligt utan föregående varning, högg huvudvärken till som en kniv rakt i pannbenet. Kapitel 2. Att vara på flykt utan att riktigt veta från vem är en otäck känsla. Ett krypande, frätande obehag som ständigt gnager en. Har man slagit ihjäl banditer och stulit deras pengar är man ett villebråd. Så pass har jag fattat. Och när man inte säkert vet vem som är på jakt så går det ju inte att lita på någon. Jag tittade mig omkring från mitt hörn i den lilla restaurangen. Men ingen verkade ta någon särskild notis om mig. Jag skyndade mig att äta upp och betala och gled sedan diskret ut genom dörren. Jag drog ihop jackan i halsen, stod stilla en stund och såg hur vinden jagade den torra nysnön framför sig över de blankslitna gatstenarna. Det var inte särskilt kallt, men jag frös ändå. Mina stövlar var alldeles för tunna och jag hade inga vantar. En mörk bil svängde in till trottoarkanten en bit bort, stannade och släckte lamporna, men ingen klev ur. Åt andra hållet försvann en gestalt in genom en port. Men kom genast ut igen och fortsatte gå. Någon ropade något och ett fönster drogs igen med ett skrammel. Allt sammans förmodligen helt normalt. Eller kanske hur misstänkt som helst. Hur ska man kunna veta? Undrar om jag håller på att bli tokig på allvar, mumlade jag, stoppade händerna i fickorna och gick med bestämda steg tillbaka mot mitt hotell. När jag svängt runt sista gathörnet stannade jag och vände mig om. Men ingen verkade förfölja mig. Bara mina egna onda aningar.